Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdahl och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja och vraka bland alla mina kostnadsfria guider. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People & Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investera i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så, sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Har du någonsin funderat på hur manlig och kvinnlig kroppsaktivist skiljer sig åt? Alltså jag funderade inte på det så mycket heller innan, men efter den här intervjun med Christian så fick jag alltså en sån enorm tankeställare. Om man tittar på mitt material så jag visar ju typ ingen hud. Alltså jag är inte så att jag visar upp hela mig, utan jag pratar ju mer om forskning, om allas rätt till att äta sig mätta, om vetenskapen bakom viktreglering och att man ska anamma hälsosamma beteenden och släppa taget om viktfixeringen, utan istället fokusera på ja, men liksom vad man kan göra för att må bra istället för att noja över vågen. Så det är ju min typ av kroppsaktivism. Men det finns ju en mängd, alltså en flora olika kroppsaktivister där ute. Många som liksom visar upp olika outfits och många som visar upp mer eller mindre hud liksom. Och så har vi ju Christian och han är alltså jag skulle säga att han är ganska unik i sitt sätt att vara och verkligen att vara liksom man som kroppsaktivist. Det är ju verkligen ovanligt idag, tyvärr får vi säga. Och trots att jag inte visar upp särskilt mycket hud på min kanal, eller jag visar inte upp heller typ hela min kropp nästan, utan det är mest halvkropp och ansikte, så får jag varje dag kommentarer utav män som kommer in och säger att jag är äcklig. Och det är helt sjukt att det ska vara så. Nu har jag hållit på med det här i liksom över 10 år, så att jag tar inte åt mig så mycket längre, men det är ändå så här: vad gör ni här och varför lägger ni tid på detta? Jag brukar faktiskt trösta mig med att liksom statistiskt sett så kommer de också bli tjocka när de blir stora, eller stora men äldre, eftersom folk går upp i vikt med åldern. Så att om de sitter och hatar på mig nu när de är typ 20, 25, 30, då kan de ju komma tillbaka om 10-15 år och ska vi se om de är så jäkla tuffa då. Alltså man blir så trött på människor. Hur som helst, jag får detta och jag vet att det är jättemånga kvinnliga kroppsaktivister där ute som får så mycket skit från män som kommer in. Jag kan säga så här, det kanske går en elak kvinnlig kommentar på 20 eller 30 elaka manliga. Men Christian som faktiskt visar upp hela sig helt naken får ingenting alls. Är inte det helt sjukt? Alltså inte att han förtjänade, ingen förtjänade, men att det är så absurt att vi kvinnor som är kroppsaktivister, som faktiskt inte ens visar upp oss eller visar hur, får så jävla mycket skit. Men liksom en man kan gå omkring i princip naken och inte får någonting. Och jag beundrar Christian och hans jobb och att hans mod, att han vågar stå där framme och faktiskt visa sig helt naken. Alltså det är verkligen, verkligen befriande. Men det är så galet att vi återigen har så olika spelplaner. Alltså män versus kvinnor. Alltså det ska ju inte vara så här, tycker inte jag. Alltså det, alla ska ju självklart få finnas och alla ska få liksom känna sig trygga och bekväm i sin kropp. Men att det är så snedvidigt, jag fattar inte det. Jag blev faktiskt helt chockad när jag fick höra att Christian inte hade fått någon skit alls. Inte för att han förtjänar det, vill jag återigen poängtera. Utan mer att ja, men vi kvinnor som håller på med detta, vi överöses ju av skit varje dag. Och någonting som är mer intressant med den här intervjun är att jag och Christian kommer från så otroligt olika håll. Alltså jag har liksom noll varken kunskap eller nörderi kring liksom konst. Jag kan inte detta. Jag kan inte fotografera, jag kan inte skapa bilder, jag kan liksom inte, nej, alltså det är inte, ja, min hjärna fungerar inte så. Men det kan Christian och jag tycker det är så häftigt. Jag är ju mer liksom forskning, naturvetenskap, liksom hårda fakta. Och så har vi Christian med hans fantastiska konstnärskap och hur han hjälper människor via den vägen. Alltså jag tycker det är så fint att vi har en flora i Sverige idag med att man kan liksom hitta kroppsaktivism på så olika sätt. Så det är också en jätteintressant diskussion. Så att ja, jag ska inte babbla i förväg här nu, utan ni kommer ju höra våra diskussioner i den här intervjun som jag hoppas ni kommer älska. Och tycker ni om den så dela den gärna. Vi behöver fler män som faktiskt står där ute på barrikaderna och också vågar vara liksom kroppsaktivister. För det är ganska tomt där ute just nu. Så att nu är det slutbabblat och så släpper vi in Christian. Välkommen hit Christian Quintero Sotto. Så otroligt roligt att du vill vara med mig här idag, Christian.
Tack. Vad roligt att vara här.
Så kul. Alltså du är ju helt fantastisk. Jag blir så glad varje gång jag ser hur du poppar upp i mitt flöde.
Ja, gud vad roligt att du tycker det. Det är bara så här, jag tänker faktiskt på att mitt flöde är jättetråkigt just nu. För det är bara så här typ pappaliv och typ så här... Det är någonting annat än vad jag började med, men det är också typ en viktig del tycker jag av att visa det.
Ja, och jag tror att många relaterar till dig för att många är ju föräldrar själva och då relaterar man ju till de bitarna också. Så att min upplevelse, jag hade lite samma tanke att när mina barn kom att bara, men gud vad tråkigt för mina följare, men tvärtom kändes det som att jag fick liksom en tajtare relation med mina följare då.
Ja, det kan jag faktiskt hålla med om, att det har blivit liksom helt andra samtal och på något sätt lite så här, ja, men typ intimare samtal eller typ djupare samtal, och det är faktiskt väldigt fint att ha tycker jag. Men även också med de som inte har barn eller tänker på att ha barn, och liksom att det blir liksom hur man förhåller sig till det och vad man tänker kring det, så ja.
Precis. Men alltså för de som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite? Du berättade att du lever ett pappaliv, men vad mer finns det att lära om dig så att säga?
Ja, vad finns det från förra året? För jag kan inte komma ihåg någonting. Nej. Jag heter Christian Quintero Sotto och jag är kroppsaktivist och jobbar som konstnär. Och jag kombinerar min kroppsaktivism och mitt konstnärskap. Alltså väldigt så här, det går väldigt in i varandra, där det publika och det privata får på något sätt samarbeta. Så att jag använder mig själv för att liksom utgå från saker och tar in det i mitt konstnärskap och bjuder in andra till att delta i mina arbeten och mina saker. Och det är någonting jag har gjort tidigare i mitt tidigare konstnärskap, så har jag pratat om min chilenska bakgrund och den exilberättelsen som finns. Och det gör jag också fortfarande, men det är lite av ett sidospår numera. Men för mig har liksom det här privata och publika alltid varit någonting som har varit i ett pågående samtal.
Mm. Wow. Och nu är du pappa ovanpå allt.
Ja, nu är jag pappa. Mm. Så det är, ja, det är otroligt.
Hur tänkte ni när ni valde namnet och så?
Jag, så här var det, jag ville inte ha katter. Och det ville min fru ha. Och vi var liksom i den här, hur ska vi göra, ska vi ha katter eller inte? Och så sa jag till slut, för att vi hade pratat om barnnamn och vi var inte överens. Så då sa jag så här, om vi skaffar katter så får jag döpa barnen i framtiden. Och det här var ju för 7 år sedan. Så att det var faktiskt jag som fick döpa vår dotter. Doris är ett namn som jag haft med mig som jättemånga år. Jag har liksom också aktivt inte lärt känna en Doris. Eller liksom känt någon. Och Doris betyder gåva från havet. Och jag är väldigt fascinerad av havet. Och hon heter, hela hennes namn är Doris Margarita Violetta Quinteros Lundgren. Och Margarita är efter min mamma. Och Mar är ju också hav på spanska. Och Violetta är en chilensk poet och konstnär. Typ nationalklenod, Violetta Parra. Bland annat Arja någonting har gjort Jag vill tacka livet i den liksom grundlåten som hon gjorde. Men när vi höll på med alltså förberedelsearbetet för att Doris skulle komma då, så var det så här väldigt mycket samtal. Vi tänkte väldigt mycket färger, hur man skulle göra, hur förlossningen skulle bli. Och en färg som följde med oss var just liksom viol och lila. Som skulle vara den här lugna färgen. Och då tyckte jag också att det var fint att ha liksom den här viol. Alltså från Violetta. Och sen mitt efternamn och Johannas efternamn. Så väldigt konceptuellt.
Åh, fint. Ja, jag har alltid också älskat namnet Doris. Så det, jag kan verkligen förstå att det finns ett liksom, jag menar, att du också har förälskat i det, för det är också verkligen min typ av namn. Jag tycker det är så fint. Men du gästar ju podden här på grund liksom av ditt kroppspositiva arbete och de influenser du egentligen liksom sätter till i liv i liksom Instagram och i sociala medier. Du är ju väldigt viktig. Och jag tänker att om vi börjar lite liksom bakåt i din historia, hur har det sett ut? För idag lever du ju en större kropp. Har du alltid liksom varit tjock? Hur såg din uppväxt ut?
Alltså, jag har varit tjock så länge som jag kan minnas det. Alltså, det har varit liksom, men typ en del av min identitet. När jag växte upp så var det väldigt tydligt att jag är tjock och brun, och det är inte liksom, det är icke-normativt. Det kanske inte var de orden som sades, men de sa att du är inte en av oss när jag växte upp liksom. Och det här minns jag liksom redan från dagis, som mitt första skolår. Även om jag inte nödvändigtvis var mobbad, så var det väldigt tydligt att jag var annorlunda. Och är liksom också uppväxt på, jag är född 87 då, så uppväxt på 90-talet som tjock och liksom, ja, men allt som har med dieter och tester och saker som man kanske inte skulle göra med barn idag. Och ett språk man inte skulle använda med barn idag. Så att det var på något sätt ganska så här, det var på något sätt jobbigt att navigera i det, men också har det varit liksom, gud, det är så hemskt att säga det, men det är också karaktärsbildande, för att man har ju liksom på något sätt fått liksom reflektera inåt för att kunna liksom kommunicera utåt väldigt mycket. Och det har jag liksom redan fått göra från en tidig ålder. Och jag hoppas väl att mitt barn också ska få göra det, men kanske inte av de anledningarna eller har de behoven, utan att det bara är liksom en essentiell del av att vara som människa.
Men även om du inte blir mobbad och så, alltså blir du satt på mycket diet? Har du bantat mycket, så att säga, försökt förändra din kropp?
Ja, gud ja. Alltså det är så mycket, och jag har liksom bara tänkt på det. Alltså, jag tror att jag är väldigt mycket i en sån här tänka på barndomen-period. Och jag har liksom tänkt väldigt mycket på de här grejerna av att Ja, men jag kommer ihåg att det var typ så här, om man var ute på typ ett äventyr när man säger att man gick vilse eller vad som helst, så var det bara så här, nu får jag gå några extra steg, och liksom att den mentaliteten, eller blir man sjuk och typ blir man magsjuk, så är det så här, jag kan bli smalare, eller liksom, alltså de bitarna har liksom på något sätt börjat dyka upp igen, att de, inte de tankarna, men att jag hade de tankarna och hur sjukt det var, att om man blev uttorkad, så var det bara så här, nice. Och att man gick till det istället för att tänka att man ska må bra.
Mm. Precis. Men det finns ju något sånt där ute. Alltså människor som inte tycker om eller förstår tjocka människor. De tror ju på något sätt att det handlar om att vi inte bantar. Mm. Och att vi inte försöker tillräckligt.
Ja, det är så här, ja, men det är att alltså, det är ju liksom att tjockhet ska vara något slags misslyckande. Och jag har liksom tänkt på varför det är så skrämmande att vara tjock. Och det är ju liksom någonting som typ alla människor, oavsett etnicitet, kan bli. Eller ålder. Man kan bli tjock. Alltså till exempel, en vit person kan ju inte bli svart. Och tvärtom. Eller liksom en straight person blir ju inte queer. Utan det är liksom, men däremot så kan man faktiskt bli tjock. Och därav så tror jag att den här så himla starka rädslan finns för tjockhet. För att det kan liksom hända vem som helst. Jag vet inte, väldigt så här oformulerade tankar. Men jag har liksom tänkt väldigt mycket kring varför folk är så fettfobiska. Och varför den där rädslan är så stor.
Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om... Alltså bildspråket, att det är ofta, jag menar, det finns ju massa exempel, till exempel om man kollar på Isan Brandheim, forskare som har forskat på vikstigma i 30 år, hennes bok, hon liksom visar olika konstverk, hur det är liksom, man jämför den tjocka kroppen med en gris i princip, och vi är liksom på något sätt betingade att tänka liksom att den tjocka kroppen är en sjukdom, alltså det finns så mycket, och att den tjocka kroppen är lika med liksom lat och alltså att det är så mycket liksom tillskrivet, att det inte bara är liksom en tjock kropp, utan att det är så många negativa grejer tillskrivet i liksom vårt bildspråk, i konsten, i media, överallt. Och det är väl det som är då. Jag tänker så här, får du alltså mycket skit och så i sociala medier från människor som inte vet bättre, så att säga?
Nej, eller så här är det. Jag har inte fått så mycket, jättemycket skit överhuvudtaget. Och det är ju också... allting är ju liksom bara ett stort nät av alltihopa. Men till exempel, jag har inte fått så mycket skit för att vi har inte varit så vana att kommentera mäns kropp på det sättet. Och att det på något sätt... vi har ett språk för att kommentera på kvinnors kropp eller icke-binära eller icke-män eller liksom transpersoner. Att det har liksom varit så normaliserat att vi har liksom... ett ordförråd eller typ att det är helt okej att kommentera på de kropparna. Medan mot en mans kropp så blir det liksom mycket svårare. För att det är liksom så ovant. Eller det blir bara ett ord. Men det är också typ så här, varför är du inne på mina grejer och kommenterar min kropp? Det känns lite typ så här, lite typ, ja men, bögigt eller vad man nu ska säga. Och då vill man liksom inte navigera i det. Så på något sätt så har jag varit väldigt fri från det direkt i mina sammanhang. Däremot om jag har gjort och varit delaktig i någonting annat och inte är liksom själva avsändaren för det, så är det på något sätt lättare att gå in och kommentera kring det. Men där har jag också märkt en jättestor skillnad, för att förra året så var jag med i SVD och de gjorde typ ett personporträtt. Och så var det massa män som typ gick in och skrev typ så här: oj, nej men det här, han borde träna, han borde göra dittan och dattan, eller det här är inte bra. Ja, du har hört det liksom, allt det där. Men sen så var det så många, i huvudsak kvinnor, som skrev så här: nej men nu liksom reflekterar du, alltså du berättar om dig i det här. Det här har inte med honom att göra, det här har med dig och dina känslor. Och det var så fint att se, för att det var liksom ett språk som kanske inte fanns för 5-10 år sedan, att som skulle vara liksom i vår liksom generella konsensus kring att prata om kroppen. Och det är därför jag också tycker att kroppsaktivism är så viktigt. För att det är liksom, det startar ett nytt språk och ett nytt sätt att tänka, eller liksom bara lyfter det på olika sätt.
Ja, för mig låter det helt sjukt. Jag får ju kanske 10-15 kommentarer om dagen av män som liksom kommer in och berättar att jag är äcklig, att jag är fel, att jag behöver liksom banta. Och alltså det är för mig sjukt. Att kunna liksom leva i en fredad zon på sociala medier, det känns liksom som att det kommer nog aldrig kunna ske. Och jag har upplevt så här så mycket att, eller det är många, speciellt min man är ju väldigt så här, han är ju normsmal, min man har alltid levt liksom med en normsmal kropp och så, och egentligen haft det väldigt lugnt och otraumatiskt liv jämfört med andra liksom, och han kan ju liksom inte förstå det här liksom, och han bara, men kan du inte göra det på ett annat sätt, måste du sticka ut hakan så mycket, behöver du göra det? Och så, jag vet inte hur det är för dig, men hos mig är den kraften så jävla stor att, men alltså, ska jag bara lägga ner mitt då för att män tycker så här om mig? Det går ju inte.
Ja, men då blir det ju det att liksom mobbaren får sätta reglerna, alltså för vad som är okej och inte. Och jag tror att också att det blir typ som att man har totalt två helt olika syner av att det är så här, ah, men vet du vad, eller så bara bryr du dig inte. Och jag tycker att det är jättekonstigt att folk ska ha, alltså jag kan tycka så här, alla människor har rätt till sin åsikt, men du kanske ska typ, kanske inte uttrycka den, eller du kanske inte bara ska typ bara hålla det här för dig själv, eller typ så här, eller ännu bättre typ tänka, varför känner du så här? Varför stör det här dig så mycket? Varför startar det här någonting hos dig? Att behöva göra det, men bara det faktum av att det är en, att det är en trigger blir ju också intressant, av att man säger, varför är min typ helt normala kropp någonting konstigt, och varför har inte jag rätt att finnas, varför har inte jag rätt att synas, varför var liksom min barndom och barn som kommer se ut som har min kropp tycker att de är fel när det inte är så, varför ska inte de bara få typ existera och få utvecklas i ett ganska otraumatiskt sammanhang för att någon annan tycker det, det är liksom, det är helt orimligt.
Ja, men verkligen. Och också så här, jag tror att det handlar väldigt mycket om att folk, alltså det är det här inetsade att vi har valt våra kroppar på något sätt. Mm. Även fast liksom idag så finns det ju kopiös mängd forskning att ja, men upp till 70% utav vår vikt faktiskt är förutbestämd av våra gener och våra genetiska anlag, och att det är ännu, alltså det är ett ännu tydligare samband på när du är liksom tjockare, att det är så ärftligt. Och resten är ju ja, men liksom mycket annat som vi inte heller har kontroll över. Alltså trauman, stress, det kan vara sjukdom, det kan vara ena eller andra. Men ändå är det så inetsat att du och jag på något sätt har valt detta och är lata. Mm. Och det är ju så konstigt, för vi som alltid har varit tjocka, vi har ju inte ens haft chansen att välja eller påverka alls.
Ja, och typ så här, på något sätt så tänker jag också typ så här, dels så är det ju kanske inte alltid ett val, och så, men som du säger, det finns ju också forskning på det, att det inte är ett val. Men sen så kan det också vara typ så här, men vet du vad, om det är ett val, varför ska någon komma och tycka och tänka om det? Alltså varför är det dåligt? Alltså, och det är liksom så här, ja, ah, du kommer kosta bla bla bla, typ sjukvården, och så bara, men jag gör ju inte det, så att Nej, men det är så här, ibland så vill jag väl kanske typ hellre diskutera så här, ah, men vet du vad, om det är ett val, jag kanske vill vara så, jag kanske tycker att det är fint, det är liksom tycker att det är liksom, det finns, det är liksom, ah, men visuellt mer intressant, det är liksom, allt det där är ju också en del av det, och att det är inte bara typ tjockhet, men alltså typ så här att allt, alltså annorlunda är ju egentligen normen. Det är, folk ser inte ut som de gör på sociala medier, och det krävs operationer, och där har inte jag heller någon åsikt om varför typ folk gör det eller inte gör det. för att det är typ inte typ min, det är inte typ my business på något sätt och vis. Så att det är ju människor som har valt att se annorlunda ut. Och sen så kan man ju självklart diskutera varför och hur samhället har påverkat den liksom förändringen. Men fortfarande så är det ju inte min åsikt hur de ser ut.
Nej, precis, precis. Så att det är ju också så sant. Alltså att det här att det är ett väldigt så här, förr i tiden var det verkligen så här, ja men vad kan samhället göra för mig, vad kan samhället göra för oss, och nu är det tvärtom liksom, vad kan vi göra för samhället på något sätt, och att vi på något sätt vi förtjänar eller vi är skyldiga men alltså samhället att vara friska, vi är skyldiga samhället liksom en funktionerande kropp och en arbetande kropp, alltså det blir så himla omvänt. Och precis som du säger, jag menar att skulle det vara ett val, vilket jag tror att det ändå är för väldigt få, för att den stora majoriteten helst hade varit som alla andra och levt ett fredat liv, så är det ju ändå så här att ingen, alltså vi får lov att utveckla vårt liv i vilket håll vi vill utan att någon ska ha rätt att liksom klanka in och på det.
Ja, gud ja. Och sen hade det varit superintressant att bara typ så här, i en utopisk värld, vilka hade valt att vara tjocka om det inte var stigmatiserat? Skulle jag bara tycka var så här, superintressant att bara ha i åtanke. Eller typ så här, vilka hade valt kort eller långt hår? Alltså det går ju liksom att dra. Vilka hade haft olika kläder och smink eller liksom... Mm. Eller på sitt sätt att vara, hade folk varit mer emotionella utåt sett om det hade varit liksom helt socialt accepterat.
Men hur tog du dig liksom från den här liksom hårdbantande killen som till där du är idag, som säger så här, men det är ju intressant. Alltså det är ju, den tjocka kroppen är ju intressant med form och färg. Och jag har ju inte tänkt det så. Alltså, så här är det, jag är ingenjör, så att det här med konst är väldigt, väldigt långt ifrån mig. Jag blir väldigt så här fascinerad över ditt prat. Jag blir väldigt fascinerad över dig överhuvudtaget, Christian. Alltså, om någon kunde få se dina ögon och liksom det djupet du har som människa. Alltså, det är ju någonting liksom man fastnar i och blir förtrollad av. Och... jag kan verkligen liksom beundra det, för att det är så, ja men det är så långt ifrån mig och liksom min fyrkantiga värld. Så att jag blir väldigt intresserad, och de här grejerna har jag aldrig tänkt på.
Ja, det är... Gud, jag har tänkt jättemycket på det. Men å andra sidan, om du ber mig typ göra någonting ingenjörigt eller matte, då är jag...
det är bra att det är annorlunda.
Ja. Nej, men det är liksom jag har faktiskt börjat ett nytt projekt som jag liksom inte har kunnat komma in igen. Jag vill jättegärna bara kort berätta om just det och bjuda in tjocka människor. Och jag har börjat med ett projekt som heter alltså Infinitive Reflection, alltså oändliga reflektioner, som på något sätt ska vara ett fotoprojekt där jag fotar tjocka människor, för att det finns ju oftast, eller det finns ju liksom en bild av hur en tjock person är. Och det är ju, alltså, man kan ju vara tjock på så himla många sätt. Och ha så många olika former. Och det kommer bli ett fotoprojekt. Och det är lite så här inspirerat från ett samtal och en fotografering jag gjorde med Pauline. För typ 2 år sedan. Och så har de bilderna liksom legat där. Och så tänkte jag så här, gud vad spännande att få göra det här. Så det är pågående, men håll ett öga, säger jag bara.
Spännande, gud vad spännande. Men hur gick du verkligen ifrån den här, för jag kände att jag började trassla in mig lite, men hur gick du från den här liksom killen, hårdbantande killen som var glad över varje magsjuka eller när du tappar bort dig, till den här som har fotoprojekt och som ser den tjocka kroppen som spännande? Och alltså din jävla resa.
Det är det. Och jag är så himla glad för den. Men det är också typ så här, jag tror att det har funnits en idé om att det ska vara någonting så här enkelt, men det har tagit så många år. Det är sånt, alltså det började liksom med av att om jag skulle träna så tyckte jag att det var jättejobbigt att duscha. och byta om i omklädningsrummet. Och då var jag så här, men nu hamnar jag typ i ett moment 22 där jag inte kan duscha. För jag bor inte tillräckligt nära gymmet. Så jag måste ju duscha där för att om jag ska kunna gå till gymmet. För jag vill ju inte åka hem och lukta illa. Jag kan inte vara tjock och lukta illa liksom. Alltså, ja, men du vet, alla de här tankarna. Så började jag tänka typ så här, vad gör vi? Eller typ så här, hur blir jag bekväm i omklädningsrummet? Och jag var väldigt så här, ja, men typ som jag gör. Jag börjar liksom forska i det och börjar liksom undersöka vad finns det för olika metoder. För det är så jag är som människa. Och just då så har jag, det är ju dumt att säga, ja, men då var det liksom en ny våg av kroppsaktivismen. Det här är ju liksom 2009-2010. Så det är liksom innan den svenska vågen. Så hade liksom de här sakerna kommit upp. Och vid något tillfälle så läste jag bara liksom en person som hade skrivit så här, på nakenbad så är din kropp fredad och ingen bryr sig och kroppen får bara existera. Och jag tyckte att det var liksom en sån här fascinerande tanke av att kroppen bara får existera. Och liksom började liksom tänka på det så här, men det kan ju inte vara så. För att det är så himla konstigt att av alla ställen på jorden så är det där vi är nakna, där kroppen får vara liksom fredad. När det värsta som jag skulle kunna tänka mig var, är att vara naken inför andra människor. Men så kände jag liksom att jag vill inte gå till gymmet för att jag vill inte duscha och jag tycker att det är obekvämt. Och jag älskar ju att bada och jag älskar att basta, men liksom hade slutat med det för liksom många år sedan. Och då en dag så bestämde jag mig att nu kör vi. Nu är det bara liksom, nu får du bara gå dit, klä av dig och så får du bara liksom göra det. Och sen så kan du liksom avfärda det, men du måste prova det. Så jag gick dit till ett nakenbad och klädde av mig. Och det var det värsta jag varit med om. Alltså det... jag hade så mycket ångest. Det är typ traumatiskt. Men samtidigt så var det bara som att ingen brydde sig. För att jag kanske inte stod och tittade ut. Utan jag var ju liksom i min värld och mådde skit. Och ingen brydde sig och folk gjorde bara sin grej. Och så gick jag badade och jag var så här, herregud, ingen bryr sig. Och det var bara liksom en sån... Det var typ att någon sa typ hej. Alltså det var så här, när man fick kontakt i ett supersocialt sammanhang. Men det... och på något sätt så typ så här, när jag gick därifrån så bara kände jag typ så här, wow, det här är första gången jag har fått vara utan att min kropp blir dömd. Och jag bara kände liksom hur mina axlar, liksom all tyngd, hade försvunnit. Och det var bara så här, det var en sån konstig känsla. Så det var liksom bara så här, det blev liksom en fredad zon för mig. Och sen så har det liksom, så tyckte jag att det var liksom, sen har det varit liksom så här lite obekvämt och att det går i vågor. Och det är ju det liksom, kroppskänsla är ju en färskvara. Och då kände jag bara liksom att det var jobbigt inför sommaren, men sen så bara på något sätt så började jag liksom komma tillbaka till det och tyckte att det var väldigt, ja, men väldigt fint. Och sen så skulle det ju dröja typ 8 år innan jag till en startade kontot, så det är ju liksom, det har ju gått mycket över tid. Och kontot startade jag ju för att, delvis för att jag också var bekväm med min kropp. Men så fort den hamnade på bild så tyckte jag att det var jättejobbigt. Och på något, jag är ju fotograf i grunden. Och då ville jag också, kände jag typ så här, med fotografiet så kan jag få tolka mig själv. Kan jag liksom, och då blev det mycket enklare att fota mig själv än att låta andra människor fota mig. Och jag fick liksom på något sätt liksom börja uttrycka mig själv och med min kropp. Det var ju också för att jag inte hittade de här bilderna. Jag hittade ju inte bilderna på männen som jag ville att det skulle vara det. Utan, alltså, en naken man var antingen liksom sexuellt eller så var det roligt. Och jag ville inte vara liksom något av de två. Utan jag ville tänka till kroppen som någonting som bara får vara eller liksom en form och så.
Nej, men som du säger här så är det ju en lång resa. Du berättar liksom att det börjar med något nakenbad och sedan, eller rättare sagt, det började med att du såg ett problem, att du var på något sätt hindrade ditt liv att leva det fullt ut, och sen så kom en lösning från ett jävligt oväntat håll egentligen. Mm. Och sedan så tog det lång tid ändå. Men det här är ju en av de vanligaste frågorna jag får, att men hur älskar jag min kropp? Som att det finns en lösning, att det är ett steg man tar. Men du menar alltså att det är en färskvara?
Ja, alltså jag tycker det. Alltså det är som jag ser det som en färskvara. Om inte jag typ gör det eller tänker på det, så försvinner det. För att samhället utgår ifrån att jag inte ska gilla min kropp. Och det är liksom, det är typ status quo. Vad vårt samhälle tycker. Men, och då är det på något sätt att det är som, alltså jag tänker att det är bara som, alltså det är som typ kondition. Alltså tänker du inte på det, eller typ agerar du inte på det, så försvinner det. Alltså det är så här, springer du inte, jag vet inte, går, så får du sämre kondition. Däremot så har jag liksom byggt upp så många olika metoder och sätt, och det är liksom så här, ja, men typ när du går till gymmet, om det kanske är en period när du inte går, när du väl kommer tillbaka så vet du vad du ska göra, och det liksom, det sitter liksom på något sätt i ryggmärgen, så att det går mycket snabbare att komma igång än kanske första gången. Och sen så är det bara som att det är glömt efteråt, så bara, åh gud, varför var jag orolig för det här? Men det är också för att jag har gjort det så många gånger och jag kommer tillbaka till det och jag har gått ifrån det.
Mm.
Så att jag tänker på det som en färskvara.
Ja, det är väl egentligen det klokaste sättet man kan se det på också. För att, precis som du säger, alltså man måste ju ha liksom en motståndskraft mot det här liksom trycket.
Ja, och sen så tänker jag typ så här, som kroppsaktivist eller som typ så här, ja, men typ det du och jag gör, det är ju också liksom en, det blir ju, alltså det är ju också lite svårt, för att ibland så är man, känner man sig inte trygg med sin kropp, och då är det som att man känner, man får så här imposter syndrom, att här har jag de här bilderna och här har jag sagt det här, och så känner jag inte det. Och det går ju liksom i olika vågor, och jag tror att det jag har kanske mot någon som inte har gjort det, att jag har liksom gjort om det här flera gånger och har mina metoder som funkar för mig. Så typ lite så att och det är därför jag bara kan se det som en färskvara, för att gud, jag har haft mitt konto i jättemånga år, det blir 5-6 år, och det har liksom gått i omgångar, och också vad jag har känt mig bekväm med att dela, vad jag har känt mig bekväm med att prata i, och alla de sakerna.
Men hur var det till exempel, nu har ju du och din fru varit ihop länge, men hur var det för dig att dejta och så?
Det var jättelänge sedan.
Hur länge har ni varit ihop?
Vi har varit, i år blir det 10 år.
Ja, vi har varit ihop i 13 år, så jag fattar.
Det, är så här,
det var ju så här innan Tinder och alltihopa, eller hur?
Nej, men alltså jag var på Tinder i en dag. Det är liksom, det är min. Jag skaffade Tinder på morgonen. Och så gick jag på en dejt på eftermiddagen och matchade med några stycken. Och sen så matchade jag med Johanna då på kvällen. Och vi bara liksom klickade. Och vi typ smsade och sen så träffades vi, och vi har bara liksom varit ihop sen dess. Det har varit så självklart från den dagen vi sågs. Att det är vi. Och så att på något sätt så är det typ så här, ja, men typ att tänka på och dejta eller hur det var. Så att jag tror att jag får nästan gå tillbaka typ innan mitt förra förhållande. Hur det var, och att jag på något sätt var väldigt mycket, ja, men typ på något sätt så skulle man visa att man var, om man var tjock så skulle man vara i förändring, eller jag är medveten om det, jag ska gå ner i vikt, eller jag gör det här, så, eller typ att jag, då drack jag alkohol, det gör jag inte nu, men typ att jag gärna ville vara lite berusad, om man skulle till och med träffas, för att liksom känna att man får lite mod och hela den biten. med Johanna, då, min fru, så hade jag också kommit ut ett förhållande där jag kanske inte kände att jag hade varit mig själv till 100%. Och på något sätt så bestämde jag mig för att vara väldigt så här unapologetic jag. Väldigt osensurerad version av mig. Och så på något sätt så blev det liksom inte jätte... För jag tänkte så här, ah, men nu vill jag bara få vara. Nu vill jag bara få existera. Mm. Och då... och så blev det liksom vi ändå.
Mm. Fin. Men jag tänker så här, jag vet att många som... I alla fall många kvinnor som är tjocka och som dejtar. De är så himla rädda för att liksom framstå som någon liksom catfish typ. Att de är så här övertydliga. Bara, jag är tjock för att liksom... På något sätt var så tydliga med det från början. För att man är så rädd att bli påkommen eller lurad. Eller lura någon annan liksom, på något sätt.
Ja, men det där är också så här. Alltså, där har jag också tänkt på att det är så typ. Hur ska man tänka kring kvinnor som känner att de är tjocka eller att de catfishar? Och egentligen så tycker jag liksom inte, jag tycker inte att man ska på något sätt skämmas över att man är tjock, utan det är också typ så här, jag vet inte om det är någonting man ska så här, känna att man vill dölja eller liksom framhäva egentligen, utan det är liksom ens kropp, och sen så om en person inte tycker om det så jag vet inte, man kan inte jaga dem som inte tycker om en. Utan folk får bara liksom acceptera det man är och hur man ser ut. Och tycker man inte om det så... Jag vet inte varför man skulle typ jaga det eller... och nu lever vi i ett monogamt förhållande, så att jag brukar oftast tänka så här, man behöver bara en person. Hela världen behöver inte gilla mig. Det är en person som behöver gilla och älska mig och uppskatta mig. Och den personen finns förmodligen där ute. Det finns jättemånga personer som... där ute. Så istället för att tänka typ så här hur man ska plisa ett större sammanhang, så kanske man ska tänka att bara visa sig själv. Och alltså, och med det sagt så har jag till också varit nervös typ så här inför, ja men typ, jag kommer ihåg när jag blev intervjuad av på Nyhetsmorgon, och så tänkte jag så här, shit, tänk om de upptäcker att jag är tjock, och jag var där för att prata att jag var tjock. Alltså, och det är liksom... Och det är så här, jag vet inte varför man går i de här tankarna. Alltså det är liksom, på något sätt så är det så här, det är vad det är.
Mm.
Och så är det typ så här, och det finns människor som tycker att det är vackert, det finns människor som inte tycker att det spelar någon roll, och det finns människor som bara så här, det är vad det är. Och det finns människor som tycker att, som uppskattar det. Så att liksom, gå efter dem. Jag tror att som typ, alltså man kan inte plisa alla. Och jag tror att det gäller liksom typ så här, ja men typ som med våra konton så här, vi kommer inte nå alla, men de som är villiga att lyssna och är villiga att ta till sig det vi gör, de är uppskattar vi. Och det är också typ så här, jag kan inte, om jag bara vore typ en artist så skulle jag inte ändra musikstil, utan jag gör det jag vill, och så får ju de som gillar det komma och hänga med mig.
Mm. Ja, men det är så himla fint också att du är så stabil i det. För jag tror ändå att det kan vara, eller att det är ovanligt att, speciellt jag menar, du är född 87, jag är född 89. Kanske när man blir äldre att man är lite mer trygg. Men just det här att, ja, men jag är den jag är, och jag attraherar människor, jag jagar inte människor. Och de som vill hänga med mig och kan älska med mig, de kommer hitta mig. Jag behöver inte jaga, jag behöver inte förändra mig själv. Jag behöver inte vända ut och in på mig själv.
Nej, och sen är det också typ så här. Och barn, om man inte är också... Om man nu ska gå in på relation, så är det typ så här. Ja, men jag kommer ihåg att jag och Johanna ville visa att vi var äventyrliga båda två. Vi är inte äventyrliga. så det var liksom, ja men typ så här, vi gick upp för Adams Peak, alltså när vi var i Sri Lanka, alltså det är så här ett berg mitt i natten, och det var en superfin upplevelse, men det var jättejobbigt, och vi trivs mycket bättre på typ ett all inclusive hotell där vi får drinkar. Och det är liksom det är också jobbigt att typ på något sätt visa någonting annat, och man vill kunna vara liksom sitt autentiska jag.
Men verkligen. Men Alltså jag tycker det här är väldigt intressant också, att man går in och liksom fullständigt accepterar alla sidor hos sig själv, liksom, trots att samhället jobbar så mycket emot en. Och du utmanar ju inte bara det här liksom att vara tjock och tjockhet ur den, utan jag menar, jag ser dig i smink, jag ser dig i glitter. Du använder liksom hela din kropp för det här konstnärliga och liksom utmanar. Så det kan ju bli så provocerande på så många plan. Och så är du straight.
Ja. Ja, det, men alltså så här, för mig var det bara typ, alltså jag älskar ju drag. Och det har jag gjort jättemånga år. Och på något sätt så typ tyckte jag, det var också typ, jag har alltid varit väldigt feminin och liksom och dragit mig till mer, alltså typiskt, ja men typ feminina saker och musik och alltihopa. Och det var ju någonting jag typ skämdes för när jag var yngre och tyckte var jobbigt, men samtidigt så var jag ju också, det var ju det jag tyckte om. Alltså, och att bli mer trygg i mig själv har också gjort att jag har liksom kunnat omfamna de sakerna. En sak som jag tänkte väldigt mycket på, att det var så himla så här, ja men typ, man pratar alltid om att typ så här, mansnormen är så himla stark och så liksom ihärdig. Och sen så är det så här, men jag kan bryta det med typ ett glitter. Mm. Då är det inte så starkt. Alltså då är det inte liksom... Det kanske inte är. Och på något sätt så börjar liksom den idén liksom, men vad händer om jag förändrar det? Vad kan jag typ visa andra saker? Och sen så typ när man bara tänker väldigt pragmatiskt på det, så är det liksom färg. Alltså det är ingen som ifrågasätter någon sexualitet för att de har en tatuering som är färgad. Men om jag har det på mina naglar eller på mitt ögonlock, så är det liksom någonting helt annat. Och då handlar det mer om en typ se liksom, ja men typ mansnormen för vad det är, liksom, det är social konstruktion. Och jag tycker det är kul att hålla på med smink, och det är som att måla på penna och papper. Och jag gör ju liksom både, vad ska man säga, ja men typ glamorösa, men jag älskar ju att göra zombiesminkningar också. Det är ju bara liksom, allting går i ett och ett. Jag gjorde någon sån här, vad heter det, Uncanny Valley look senast. Och det, men det kan ju också vara att jag bara vill se liksom lite fräsch ut. Eller liksom också ge en pappa lite rouge så att man ser lite, ser ut som att man har sovit på natten. Så det finns ju, alltså jag tycker att det också är kul. Och det är liksom, sitta och kolla på en video och sminka sig, det är någonting jag tycker är väldigt roligt. Och på något sätt så har det varit som att jag vet om att det är på något sätt kontroversiellt, men samtidigt så är det också typ att det känns som en, så här, någonstans känns det som en typ en icke-grej för mig. Det har inte alltid varit en icke-grej, och det är också ganska svårt att börja sminka sig som vuxen, för att man ser väldigt tokig ut, för att det är ett projekt. Men det är också kul, och det får vara vad det var, det är vad det är. Det är bara liksom en hobby som typ alla andra hobbysar för mig. Sen så är det ju liksom, sen kan man ju självklart liksom diskutera varför inte fler män gör det, när de förmodligen skulle tycka att det var väldigt kul att göra och väldigt intressant, och bara få liksom navigera i det och liksom vara i den världen. Men det är ju, jag vet inte, det är så här, det är ju tråkigt att de går miste om det. Det är tråkigt att jag tror att det värsta är att de kanske inte uppmuntrar andra barn till, eller sina barn till, att liksom få uttrycka de delarna av sig själva, och liksom få att barnen får vara typ sitt autentiska jag, och att de står i vägen för det, för att förmodligen så har ju deras föräldrar gjort det. För att det har varit liksom, har varit ett sätt att hålla människor på plats typ.
Ja, och det här tycker jag är lite spännande, för jag såg precis SVT:s nya serie Mandes Hansen, som heter så här, Din personlighet, och då träffar han olika forskare, och så visar sig att typ det mesta som är vi och vår personlighet är faktiskt redan paketerat, så att säga. Alltså vi har inte så stor påverkan på det som vi tror, utan liksom hälften av liksom vår personlighet ärver vi. Och den andra hälften, då tänker vi så här, för vi ser typiskt freudianska, att ja, men det är våra föräldrar och så här. Men det är det inte, utan man har sett så här att om man är liksom en rekoförälder som alltså inte utsätter sina barn för något trauma, alkoholism eller alltså så det blir någon riktig trauma, utan bara en vanlig förälder, så har inte så mycket inverkan, utan det som är vår miljö är egentligen med så här, kompisar, slumpen, alltså du vet, saker som bara händer, det är det som formar oss mer. Och så det verkar som att vi människor är på något sätt ganska, men man får de barn man får egentligen, och vi föräldrar behöver egentligen bara liksom se till så att de blir som de ska vara. Och ju äldre vi blir, desto mer oss själva blir vi, enligt forskarna liksom. Och jag tycker det är väldigt såhär, ja visst, så kan man bli så här, spelar ingen roll då vad jag gör. Men istället, som du säger, så här, hjälp barnen på något sätt att upptäcka sig själv och sitt autentiska jag.
Ja, gud ja. Och bara få liksom bara utforska det utan att liksom kanske lägga någon värdering i det. Jag tror att det är det jag försöker göra, alltså bara liksom, ja, men typ på mitt konto och i mitt liv, att inte lägga så mycket värdering i det jag gör, utan är det jag känner för att göra, så gör jag det. Sen får vi liksom, det är väl också typ ganska enkelt för mig, för jag bryr mig väldigt lite om vad folk tycker. Typ TBH, förvånansvärt lite. Jag tycker att det är roligare att ha roligt än att plisa andra. Så att på något sätt så kommer jag alltid typ prioritera typ roligt. Eller vad man nu ska säga. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är bara så här, nej, men jag kan inte vara tråkig bara för att ni inte vill det. Och med det sagt så är det typ att jag också tycker att det är så här, det är någonting jag vill lära mitt barn. Och jag märker också hur lika vi är på vissa saker, och hur saker, och det är så här, hur kommer det här barnet bli, vilket också är så här spännande, att hon kanske blir likadan oavsett vad som händer.
Ja. Men alltså, jag tänker så här lite, som liksom att avrunda det. Hur tänker du att vi möts lite där som vi började egentligen? Alltså, hur tänker du kring ditt liksom föräldraskap och kunna vara kroppspositiv och liksom låta henne bli henne på något sätt? Alltså, hur tänker du kring det?
Gud, dels har jag läst Kajans bok. Livsviktigt heter den, va?
Precis.
Och det har varit liksom att vi pratar inte om kroppen på varken ett positivt eller negativt sätt. Och vi har också sagt till våra föräldrar av att det här, alltså ni får inte umgås med vårt barn om ni ska kommentera på hennes kropp. Eller liksom, alltså varit väldigt tydliga med det. Att det är liksom, det här är de reglerna som vi som föräldrar har satt. Och så enkelt är det. Det är bara liksom, det är inte en fråga för diskussion av att så här kommentera på hennes kropp. Och liksom använd typ så här, eller typ om du säger att Doris skulle vara trans, eller typ så här, alltså, säg dödnamnet och du får inte se träffa det barnet någon mer. Alltså det är liksom, på något sätt så är det liksom en idé om att skydda henne och också visa det. Alltså, herregud, vi hänger på typ naken, alltså naturistcampingar, vi är nakna, vi kommer, det finns ju inte den här stigmatiseringen kring kroppen. Som den kanske kommer, alltså hon kommer ju förmodligen se liksom nakna människor, och det kommer inte vara det att kroppen får vara, ja, men kroppen får bara vara liksom vara. Bara så här väldigt så här kort, så är det liksom, när man inte ser nakna kroppar i typ de här vanliga sammanhangen, så blir det liksom att kroppen på något sätt blir väldigt sexuell, och liksom ska bara använda, den nakna kroppen ska bara användas i sexuella sammanhang. Och så är det ju inte. Den nakna kroppen ska kunna få vila eller liksom få hoppa eller vad som helst. Få vara.
Det är fint. Och alltså, alla de här människorna också som lyssnar på det här och känner så här, men jag vill jobba med min kroppsbild. Jag vill ha en schysstare relation till min kropp. Hur kan man tänka där? Och vad skulle du vilja skicka med våra lyssnare för liksom tips och tankar kring sitt eget kroppspositiva arbete?
Nej, men alltså, om jag ska skicka med någonting så tror jag liksom att ja, men typ om vi ska sammanfatta samtalet så är det så här, det tar längre tid än vad man tror, och att det kanske är en process som fortsätter hela livet, men att det blir enklare. Och jag tror att det största steget jag har tagit, eller liksom det mest förändrande steget, var ju faktiskt att börja på något sätt välja att inte vara obekväm med min kropp. Jag tror att det är liksom, alltså det var ju liksom halva arbetet. Allt annat är ju bara liksom, det kan vara skrämmande, men det är också så här superhärligt att vara på stranden och bada och ha kul och typ samtidigt normalisera sin kropp. Det är liksom, det finns ju, det är inte så jobbigt, det går i vågor, det finns inte liksom en lösning, utan man får prova sig fram till vad som funkar för en. Och sen så typ så här, prova, alltså tänk på vad det är som är jobbigt och varför det är jobbigt. Eller typ ännu bättre, typ om du stör dig på någonting, varför stör du dig på det? Det behöver inte vara hos dig, det behöver vara hos någon annan. Och vad är det liksom, det triggar hos dig? Och tänk på att också tjocka kroppar inte kan utan är vackra. Och liksom, det är liksom superintressanta liksom, ja men typ former och... det finns liksom någonting annat, och typ så här konstnärer typ, ja men typ i så här krokisammanhang tycker jag att det är mycket roligare. Nej, jag vet inte.
Men jag tycker det var så kärleksfulla tankar du skickar med och liksom som får gro. Det här är ett samtal som på något sätt sätter så mycket frön. Och du ger en liksom så alternativ världsbild hur man skulle kunna se på saker och möta sig själv i det och faktiskt stå så robust i den man är på alla plan. Och jag tycker det är jävligt vackert.
Fint, tack.
Så tack snälla Christian att du kom hit idag. Det var jättekul att få ha med dig.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, och är det bara så här, det var ett jättefint samtal. Så att, det var kul att få prata med dig. Och hej alla.
Ja, men verkligen detsamma. Men vi ses säkert någon mer gång också.
Det tycker jag. Oh. Och så hör av dig om du är i stan. Och så hör jag med om jag är i Göteborg, va?
Ja, i Göteborg. I Sveriges framsida. Ja, men det gör jag. Det har varit jättemysigt att träffas upp.
Ja, ha det så bra.
Du med.
Hej, hej.
Även alla andra som lyssnar också, såklart. Puss och kram, hej.
Hej.
Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg, besök min hemsida matfri.se. För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt, prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app. Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration, följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du... tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig. Och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.